Hej och välkommen till Läspodden nu i februari. Det är Birgitta Svensson och jag, Eva Månsson, som ska tipsa om 6 böcker. Och då så börjar du, Birgitta.
Ja, precis. Jag har läst en bok som heter Lite död runt ögonen av David Erlemalm. Och den här David Erlemalm, han är debutant.
Svensk?
Ja. Han bor på Söder i Stockholm, vad jag förstår. Och boken utspelar sig också på Söder i Stockholm. Han har väl länge velat skriva någonting, förstår jag. Men ja, så fick han lite inspiration eller, ja, sådär, en dag när han var ute och gick där på Söder. För då såg han en man som såg rätt nedgången ut. Den här mannen gick med en liten flicka i handen som var lite för tunt klädd. Alltså. Ja. Men det var som att de var på väg kanske till dagis eller något sånt där. Och han liksom började spinna huvudet på honom. Och han har nu då skrivit en bok om den före detta missbrukaren som heter Arthur. Och han har en dotter som heter Bodil. Och Bodil är 6 år gammal. Och Bodils mamma dog för ett år sedan. Och Arthur och hans då, mamman till Bodil, så att säga, Sofia heter hon. De träffades och de knarkade ihop och sådär var en gång i tiden. Men när hon blev med barn så slutade hon tvärt. Och tog då hand om barnet sen.
Men det är inte han.
Men han fortsatte liksom med sitt knarkande. Så att efter ett tag så liksom sa hon att nej, du får flytta ut. Du kan få träffa henne några timmar ibland och sådär. Men nej, det är bäst att jag tar hand om Bodil. Men som sagt, ett år innan den här boken börjar så har då mamman då, Sofia, hittats i sängen. Hon har tagit en överdos. Faktiskt. Vilket är mycket märkligt. Men hon dog så. Och då får ju den här Arthur, då får han rycka upp sig. Om han inte vill att flickan ska lämnas bort. Och det vill han ju inte, för han älskar sin dotter. Och han lyckas ju faktiskt hålla sig från knarket då. Och får ett jobb på en matbespisning på ett gymnasium. Och hjälpa till där. Och det funkar bra. Och han har liksom arbetskamrater som stöttar honom där. Och så. Ända tills en dag. När en elev där på skolan ber att få prata med honom. Och säger att du, alla vet ju att du är för detta knarkare. Och du vet ju vad man kan köpa saker och ting. Så nu kan du väl tipsa mig om det, va? Så att jag kan få ta på lite. Eller du kan till och med fixa fram lite. Och då så svarar han att nej, hörde du, det sånt där sysslar inte jag med. Det skulle jag aldrig göra. För att det som är viktigast i livet för mig är min dotter. Och då skulle det gå åt skogen med allting om jag skulle göra det. Och vad hände då? Jo, killen, han påstår att Arthur försökte sälja till honom och så vidare. Och han blev av med sitt jobb.
Men han har ett boende.
Han har ett boende, för att faktiskt så har ju den där Sofia och mamman till barnet föräldrar som har köpt en lägenhet till henne en gång. Och den kan han ta över, för de var faktiskt gifta. Så att han har faktiskt ett boende där på Söder. Efter det här då så går det lite sämre för Arthur. För det är inte så många som vill anställa en före detta knarkare. Och han vet ju om andra sätt att försörja sig på som han har sysslat med innan. För att då få ihop med till knark. Så att i alla fall i väntan här mellan jobben så att säga. Så kan han ju kanske sätta igång och stjäla lite bilar igen. Han kan ta kontakt med den där bilhandlaren som han har haft mycket kontakt med innan. Och så. Alltså det här är en spännande bok och jag vet inte om den skulle placeras på deckaren eller inte. Jag skulle nog inte riktigt sätta det på deckaren.
Det låter ju inte som en deckare.
Nej.
Vad är spänningen? Ska han öka fast?
Det händer ju saker, alltså det händer ju saker där. Man förstår ju att om han börjar stjäla bilar och sånt, ja, så är det ju liksom stor risk att det ska gå illa. Mm. Och han har ju det här med att dottern, han har ju sos efter sig sen innan. Mm. Och hur går det? Och sådär. Så om han skulle åka fast för något, så då kanske han inte får ha kvar henne. Mm. Men vad det framförallt är, det här, det är en väldigt fin skildring av förhållandet mellan flickan och hennes pappa. Mm. Jättefin. Mm. Så det är väl det som är det riktigt bra i den här boken. Och sen tycker jag att den är, alltså, det är en bladvändare och ja, nej, men absolut läsvärd. Mm. Sen kan man ju bli förbaskad på honom.
Mm. Ett antal gånger. Till det.
Ja, och han ljuger, du vet,
allt det.
Nej, det hade det ju inte blivit. Och jag tycker det känns ju ganska realistiskt på sitt sätt. Ja, så den kan jag rekommendera.
Mm. En pappa och en liten dotter. Och jag har också en bok om en pappa och en liten dotter. Mm. Fast en ännu yngre dotter. Eller en mindre dotter. Mm. Och jag har läst Om våren utav Karl Ove Knausgård. Alltså för en vecka sedan, en och en halv, det regnade varenda dag.
Ja.
Det var så himla gott. Och så ja, bara regnet föll ner. Och jag skulle välja. Jag hade svårt för att välja böcker denna gången.
Jag tyckte men, också det var så, faktiskt.
Knausgård, det känns som ett säkert kort för mig. Mm. Så då tog jag Om våren.
Mm.
Och det är den tredje delen i den här årstidsböckerna.
Mm.
Och jag har inte läst de två tidigare. Men man kan ju läsa den, hoppa in och läsa den. Man behöver inte läsa de två tidigare.
Nej.
Dessutom så har förlaget då kostat på sig att illustrera de här årstidsböckerna. Och i denna gången så är det Anna Bjerger som har illustrerat. Och det tycker jag är så roligt.
Känner du till henne eller?
Nej, gör jag inte. Den enda jag känner till är Lerin som har illustrerat, jag tror, Om vintern.
Mm.
Men ändå fint med illustrationer. Och den här boken handlar då om, ja, som vanligt när Knausgård, om hans eget liv. Mm. Och den utspelar sig under en dag 2014. Och han riktar boken till sin dotter som är 3 månader. Och skriver till henne. För att han och hans fru, de har ju redan 3 barn. Och så kom hon lite på sladden. Inte jättemycket på sladden, men lite på sladden. Mm. Så han vill berätta om familjens historia för henne. Och det börjar på morgonen. Han går upp, gör lite pappersarbete. Och så är det dags för barnen att ge sig iväg till skolan. Och hans plan för den här dagen, det är att hans lilla dotter och han, de ska öka upp till Helsingborg. Till Helsingborgs sjukhus. För där finns flickans mamma. Hon är intagen på psykavdelningen.
Mm.
Och de ska öka upp och hälsa på henne. För det sa jag att det var valborgsmässoafton.
Tror inte det.
Nej, men det är en helgdag.
Mm. Ja.
Så att det är valborgsmässoafton och mormor ska komma på kvällen. Och ja, det är de här vanliga triviala sakerna som han är så fantastiskt bra på att beskriva. Det händer inte så mycket. De går upp i väg till skolan. Han sticker in till en granne. Han har flickan med sig. Men allt eftersom här händer det här vardagliga, så börjar han ju också närma sig det som är det sorgliga. Det som har hänt.
Mm.
Och det gör väldigt försiktigt. Men det som har hänt är ju att han och flickans mamma, de har 3 barn och sedan bestämmer de sig för att de vill ha ett 4:e barn. Och han vet att hon är inte riktigt stabil, hon är bipolär. Men de andra gångerna så har ju, när hon har varit gravid så har det gått väldigt bra. Hon har inte drabbats av varken av det här uppgående eller en depression. Så de bestämmer sig för att det ska bli barn nummer 4. Och då drabbas hon av en svår depression. Mm. Och det är hon,
en sån där förlossningsdepression?
Nej, utan hon har ju inte fått barn. Hon är gravid. Hon är gravid och
så är hon
svårt deprimerad. Mm. Och ligger mest i sängen på andra våningen i huset. Och det är varmt och det är sommar. Alltså det är så kvavt. Jag beskriver det väldigt bra. Och en dag så är det så mörkt för henne så att då vill inte hon leva längre. Men som tur är så hittar man ju henne i tid så att hon kommer in på sjukhus. Och sen, som jag förstår det, så är hon väl kvar. Flickan är född här i Helsingborg.
Mm.
Så är hon väl kvar i Helsingborg efter hon har fått den lilla flickan.
Visst bor de på Österlen?
Ja, det gör de. Så därför blir jag förvånad att att hon ligger inlagd här uppe. Men ja, jag vet inte varför. Och under tiden, och detta här beskriver han väldigt bra. Samtidigt så beskriver han ju det här vardagliga att de ska öka iväg. Och då sticker de iväg och sen, aj då, han glömde ju, för hon började skrika och ville ha mat. Han glömde ju nappflaskan hos grannen, attans också. Han ska bara tanka och sen ska han sticka och köpa en nappflaska och mjölkersättning till henne. Och kommer till bensinmacken och ska tanka. Nej, det där bankarbetet han gjorde på förmiddagen, då använde han ju kortet. Nu har han glömt det också.
Oj.
Så nu är det ju lite kris och han tar bilen upp till Helsingborg och hoppas att någon ska hjälpa honom på sjukhuset, men det gör de inte. Och så får han snurra runt här och leta upp en bank och mat, eller en bank som kan hjälpa honom. Och det är nästan lite farsliknande, den berättelsen. Så det är inte bara mörker och svårt, utan nej, där är även detta här när livet snubblar.
Ja.
Och när man har glömt sitt kort.
Ja.
Så, och det är väldigt, väldigt väl beskrivet.
Ja, just det. Och kassörskan borde ju inte lämna ut någonting, eller?
Jo, det är okej.
Okay. Ja.
Ja. Jag tror han är på Nordea på Kullagatan.
Mm.
Ja.
Mm. Är det för att hon känner igen honom?
Nej, det är ju inte det, för han hoppas ju på det. Att hon ska känna igen honom. Han är ju känd för tv ju.
Ja.
Men de löser på ett annat sätt.
Ja.
Men det viktigaste är ju den här berättelsen om mamman, flickans mamma. Och han beskriver sina barn så väldigt kärleksfullt och fint.
Mm. Mm. Ja. Har du läst Min kamp också eller?
Ja, det har jag. Tre delar har jag läst. Jag har inte läst de tre sista. Nej. Men jag känner ju det att de kan förstöra. För en dag så kommer jag läsa dem. För jag tycker ju väldigt mycket om att läsa Karl-Ove Knausgård.
Mm.
Jag tycker om hans sätt att skriva.
Mm. Mm. Ja, jag lånade precis ut den sista delen igår. Den är tjock där.
Ja, den är ju jättetjock. Det är därför de står kvar. Det är sommarlövsläsning.
Mm. Ja, då tänkte jag ta något helt annat, om man säger så. Detta är en deckare. En historisk deckare, författaren Ambrose Perry, och boken heter Där inget vissnar mera. Fast det är en pseudonym, så egentligen är det ett par som har skrivit den här boken tillsammans och som då kallar sig Ambrose Perry. Ett äkta par.
Är de kända då?
Nej. Ja, han har tydligen skrivit ett antal böcker innan. Det står att han har skrivit internationellt bästsäljande böcker alltså. Mm. Chris Brookmeyer.
Ja, det är inte jag känner.
Nej, inte jag heller faktiskt. Men hans fru är väl läkare, narkosläkare.
Mm.
Och ja, det var nog hennes första bok där. Men jag har sett att de har skrivit en bok till som inte är översatt än.
Mm.
Så att det kan komma en till på svenska också kanske, om den här slår. Och det, boken utspelar sig i Edinburgh. Och vilket år utspelar den sig, Eva?
1947.
Fast det gör den inte, utan det är 1847. Så detta är ett tryckfel på denna boken.
Nej! Oj, vilken tabla.
Ja.
Vad är det för förlag?
Det heter Southside Stories.
Ja, det är de.
De ger nog bara ut deckare, eller?
Ja, det kan de nog göra.
Mycket engelskt och så.
Men så pinsamt.
Ja, jag tänkte, nej, det kan
för inte vara. Det ger ju ett 1800-tals intryck när man ser den.
Det är som en pastisch liksom, av en 1800-tals roman. Då. Man får verkligen en känsla för Edinburgh då, 1847. Jag började faktiskt fundera, kan det vara 1947? Nej, det var ju hästrosker och allt möjligt. Nej, nej. Ja, men det handlar om Will Raven. Han är ung läkarstudent. Och han ska nu faktiskt få komma på en praktik hos en känd läkare som heter Simpson, Dr. Simpson. Och han ska till och med få bo i Dr. Simpsons hus. Han ska hjälpa till med mottagningen, han ska åka med ut på sjukbesök och ja, lära sig. Och i samma hus bor det också en husa eller en, vad kallas det för? Tjänsteflicka i alla fall, hon heter Sarah Fisher. Och hon får hjälpa till lite grann när patienterna kommer på morgonen och bestämma vem som ska gå först och sånt. För hon har ett väldigt intresse och är duktig på det här med medicinen egentligen. Men hon får ju inte ägna sig åt några sådana saker. Hennes ambition är ju verkligen inte att vara någon tjänsteflicka, utan hon vill jobba på apotek eller bli sjuksköterska eller så. Men det fanns ju inte riktigt de möjligheterna. I alla fall, den här Will och den här flickan då, Sarah, de
gillar... Får de ihop det?
Ja, vad tror du? Men från början så är de ju lite som hund och katt. Men de, så småningom så jobbar de tillsammans för att lösa de här mysterierna som finns i boken. Mm. Det är ju nämligen så att den här Will, han... har haft ihop eller gått till en prostituerad flicka som han har kommit att gilla mycket. Och han har även lånat ut pengar till henne. Och den här flickan, en dag när han kom till henne så är hon död. Och han tänker att hon har blivit mördad. Hon heter Evie. Och det dumma är väl då att han i sin situation när han ska börja på sin praktik och ha en lysande framtid framför sig kanske, så vill han inte bli sedd i det här sammanhanget utan han går därifrån utan att säga någonting. Och det får han ju dåligt samvete för förstås. Men ja. Han förstår att det är någonting konstigt som har hänt där i alla fall. Sen är det så att den här Sarah, hon känner ju andra tjänsteflickor och då är det en som försvinner. Och efter ett tag så hittas hon död i vattnet. Och de här två flickorna har likheter här så i döden så att säga. För de ser väldigt förvridna ut kan man väl säga. Och de får misstankar om att det är någonting, någon som har mördat dem helt enkelt. Och så börjar de ju arbeta tillsammans kring det här fallet. Det är en väldigt fin skildring av liksom ett Edinburgh på 1800-talet, tänker jag i alla fall. Det här ganska mörkt och i den här gamla delen av staden så går man ju inte säker precis. Och det är skillnad på det gamla och nya där den här doktorn bor. Och, den är rätt så mysig på sitt sätt. Jag kan absolut tänka mig att läsa någon fler om det här paret. För de är också...
Sympatiska.
Ja, absolut. Mm. Så, ja. Kanske ingenting som jag brukar läsa. Men det är absolut en bra historisk deckare. Ett litet pusseldeckarhållet tycker jag.
Ja, men det är kul. Så, böcker, så det är inte bara en massmördare som dödar unga kvinnor.
Nej, jag kunde till och med komma på vem som var mördad.
Aj då. Fast då är det ju för enkelt. Jag vill faktiskt bli överraskad på slutet.
Alltså, klart jag var inte 100% säker.
Du var ju tvungen att läsa den till slutet.
Ja, det var väldigt spännande i slutet.
Då så tar jag över och ska berätta om den extraordinära berättelsen om Jonas Pålssons plötsliga död utav Alexander Karim.
Det var en lång tid.
Ja, det är ju alldeles för långt. Ju. Mm. Men man får plötsliga död, kan du söka så får du upp den. Alexander Karim är ju skådespelare. Och syns i någon serie som heter Advokaterna, tror jag. Mm-hmm. Så han skriver om det här faktiskt.
Finns det inte några bröder?
Ja, de är tre bröder som har sysslat eller sysslar med film. Mm. Men han är väl den enda som är skådespelare. Mm. Och det handlar då om Jonas Pålsson. Jag skulle tro att han är 35-årsåldern. Bor i Stockholm. Han skriver filmmanus. Och tillsammans med Isa, inte tillsammans, de är gifta med Isa och hon är då förlagsredaktör. Så det är ju medelklass kulturella människor som bor på Kungsholmen i Stockholm.
Mm-hmm.
Och då, alltså, du har ju det bra. De tycker om varandra, och, men det finns en del moln och mörker här, för att Jonas mamma har precis dött för ungefär mindre än en vecka sedan.
Mm.
Och hon dog här på Helsingborgs sjukhus.
Mm. Nu ser vi ett tema här nästan.
Vad sa du?
Nu börjar vi se ett tema.
Och dessutom har han och Isa förlorat ett ofött barn för några månader sedan. Så att det är en del sorg i Jonas liv, och han har svårt att prata om det.
Mm.
Men hur som helst, det är söndag, han vaknar upp. Då Isa och han äter frukost, läser tidningen, och då kvällen innan så har det varit ett terrordöd i Stockholm, med en bil har kört in på en restaurang som heter Snaps, och det är 3 stycken som har dödats. Och sedan lite längre upp på dagen så släpper de namnen på de som har omkommit. Och han blir väldigt intresserad, speciellt för den kvinnliga läkaren som är 30-årsåldern. Det är någonting som fastnar där, så han håller på att googla och ta reda på så mycket som möjligt om henne.
Alltså läkaren har dött, eller?
Ja, just det. Det var en läkare som dog i det här terrordödet.
Mm.
Och sen får han lite konstiga sms ifrån en kamrat som säger att vi ska ses på ett hak, alltså ute på en förort, ta några öl och snacka. Så han åker ut dit där, men han dyker aldrig upp, den här killen.
Mm-hmm.
Och så kommer han hem, Isa är inte hemma. Någonting händer i tamburen, han går ut. Och då blir han överfallen av en varelse som han känner igen, eller gör han inte det, och får halsen avskuren.
Åh nej!
Och 5 liter blod rinner ur en kropp väldigt snabbt. Så han ser ljuset i tunnel, sen blir det mörkt.
Åh herregud.
Och du måste vända blad. Så att sen så vänder man blad som läsare, och då ju vaknar Jonas upp igen.
Va?
Mm. För detta här är en bok om tidsresor. Har du sett Måndag hela veckan? Den filmen som kom på 80-90-talet. Där man upprepar samma dag om igen. Och detta här är lite av det stycket.
Mm.
Och när jag läste om den så tänkte jag, nej, den ska ju inte jag läsa, för jag tycker sånt är så tråkigt.
Ja.
Men så fick den så bra recension så jag var tvungen att läsa. Eller tänkte, den tar jag.
Ja.
Och den är väldigt... Han skriver med berättarglädje. Som de ibland skriver recensionerna. Ja. Men i alla fall, nu så vaknar Jonas upp igen och så. Ja, Isa är inte... Nej, första tanken är ju vilken förfärlig mardröm.
Ja.
Det är fruktansvärt. Jag dog ju natt. Jag fick ju halsen avskuren.
Ja.
Och så släpper han det. Och Isa inte där, så att... Och då vet han att förra lördagen så då gick ju, satte Isa ute i trädgården. Så han tänker, jag går ut i trädgården. Eller de har väl en gård där. Ut på gården, och mycket riktigt sitter hon där. Så börjar han prata. Så här, vi måste tänka på det här med maten ikväll. För nu kommer Magnus och, jag kommer inte ihåg vad hans fru heter. Va? Men de var ju här igår ju.
Aha.
Eller förrgår, för nu, han tror ju att det är måndag.
Ja.
Förr tänkte jag, men vi har väl bjudit dem en gång till. Så han släpper det. För då är han lite konstigt. Sen går han upp och så tar han tidningen. Och tänker, jag måste läsa om det här terrordödet som var på söndagen. Ja. Inte ett ord om det. Utan det handlar bara om 10 farligaste varorna du har i ditt kök eller något sånt där.
Ja.
Alltså det är bara så trivialt.
Ja.
Så det är så konstigt. Och så tittar han på datumet på tidningen. Då är det lördagen. Alltså han dog på söndagen. Nu är det lördag.
Oj.
Och så går han ut på stan. Och så är han och fikar någonstans. Och då ser han en kvinna. Ja, men det är ju hon. Den där läkaren som dog i terrordödet. Det är ju hon som sitter där med sin pojkvän. Och en väldigt burdus, hemskt, obehaglig pojkvän. Så han vet ju nu att han har gått tillbaks en dag. Ja. Och på kvällen så har man den här parmiddagen som man hade då förra gången.
Ja.
Och det allting upprepar sig.
Ja.
Nej, inte riktigt. Det är en liten skrivning.
Ja,
varför har hans fru mobilen uppe hela tiden? Vad är det hon vem är det hon kommunicerar med? Men han vet ju också att jag skulle ju kunna ta reda på vem som är min mördare och jag skulle kunna förhindra terrordödet. För jag vet ju att det ska hända på söndag.
Aha.
Ja, det är ju lite knepigt och det här det är så svårt att återberätta.
Mm.
För sen så blir den sen vaknar upp fredag, sen det vaknar torsdag, går bakåt i tiden och då är han nere i Budapest för att han är i film. Han skriver ju manus och så är det en filminspelning där och där träffar han också lite konstiga taxichaufförer och sen är det en väldigt rolig beskrivning på detta här med skådespelare, hur de kan bete sig och inte bete sig och filmfolk överhuvudtaget, så att den är väldigt rolig. Och samtidigt så är den bladvändare, för du måste ju veta hur ska detta här sluta. Ska han klara av att förhindra terrordödet eller vem är mördaren? Och på slutet är det lite för mycket tidshopp. Jag går inte in på hur det kommer att vända mitt i boken.
Nej.
För det blir för komplicerat. Så att, men slutet, sista sidan, är rakbladsvast.
Oj, oj, oj.
Yes.
Men du, jag har satt här och funderat på, är detta en deckare? Är detta en sån där rolig bok som du vet, han som klev ut genom fönstret eller någonting? För när man tittar här genom, på omslaget så får jag en känsla av en, kanske en sån där lite lustig historia.
Ja, det är det. Nej, alltså det är en berättarglädje. Han tycker han har haft roligt när han har skrivit det.
Mm.
Så där träffsäkra beskrivningar på stockholmare och på hur vi är nu för tiden och det är väldigt bra flyt i berättelsen. Så den är rolig att läsa.
De är ju från Helsingborg.
Ja, det är de. Jag tror att bokens mamma bor på Pörsjögatan 66 och själv är han väl uppvuxen på Drottninggatan.
Men är det något om Helsingborg?
Ja, det är det. För att han har gått ner. Mamman är ju döende så han har gått ner till Helsingborg. Så han är här. Jag går ner 3 gånger tror jag. För han upplever ju samma sak om och om igen. Men då blir det ju lite olika berättelser. Så han rör sig kring Olympia och Öresundsparken. Och där. Men det är ju mycket mer Stockholm. Nej, jag tror att Alexander och Karim han skulle kunna försörja sig som författare också.
Vad kul.
Ja, slutet tycker jag. Då blev lite snurrigt absolutet tyckte jag.
Ja, men du sa att det var
rätt. Men den sista sidan rättar upp allting.
Yes. Då har vi varsin bok kvar, ja. Förresten, jag ska prata om Anna Takanens bok Sörjen som blev. Och du pratar om en mediepersonlighet där, Alexander Karim. Och Anna Takanen är skådespelare, eller skådespelerska om man ska säga det. Och regissör och har varit chef för Göteborgs stadsteater och även Stockholms stadsteater. De känner säkert varandra, men jag tror. Och Anna Takanen, hon är barn till ett utav alla de här barnen som krigsbarnen från Finland.
Ja, just det, från Finland. Ja. Jag tror jag läste om den boken.
Och hon, det står här på baksidan av boken då. Det tar 4 generationer innan ett krig går ur en familj. Jag är den tredje generationen. Och hon menar väl att det hon är bara ett exempel kanske. 80 000 finska barn kom till Sverige under fortsättningskriget. Ja, precis. Och 5 000 ungefär återvände aldrig till Finland.
Nej.
Och hennes pappa då, Timo, han tvingas lämna sin familj eller skickas iväg när han är 4 år. 1942. Det är familjen bor ungefär 30 mil norr om Helsingfors ute i skogarna där. Mm. En liten by. Och pappan har precis blivit dödad i fortsättningskriget där. Mm. Och mamman är då ensam med Timo och en lillebror till Timo som heter Levi heter han, ja. Och hon har ju tänkt att hon ska behålla de där barnen, men Timo får dubbelsidig lunginflammation och hon klarar inte ut det. De är ju fattiga. Så hon tvingas skicka iväg honom. Och han kommer faktiskt till Helsingfors först och får ligga på sjukhus och så för att det, han är så dålig så de kan inte bara skicka iväg honom till Sverige direkt. Och han är väldigt tagen av det här att bli vägskickad och sitter liksom bara i ett fönster och tittar och säger ingenting. Han är där ganska länge.
Ja, det måste vara typ förfärligt.
Ja. Och sen skickas han då till Sverige till det som ska bli hans svenska mamma och pappa.
Och då har han inte sin bror med sig?
Nej,
är han, själv.
Han är kvar hemma för att han var ju inte sjuk i alla fall.
Nej, så han får stanna kvar hos mamma och lillebror? Okej, men det är Timo som ökar.
Ja, just det. Och då kommer han till Falkenbergstrakten där. Och där finns då hans fosterföräldrar Gustav och Alma. Och de har inga egna barn. Mm. De har en liten gård. Det sades väl då på den tiden att man tänkte att barnen skulle åka tillbaka till Finland. Mm. Så man skulle ju uppfostra dem, men man skulle inte älska dem.
Ja, just det.
För då kanske man skulle ha så svårt att skiljas från dem.
Binda sig. Mm.
Ja, det hela tiden verkade som om Timo, fast han bara var 4 år när han åkte, har det här minnet av sin mamma. Mm. Och hon skickar ju brev till de här fosterföräldrarna. På
de kan
sin,
väl inte läsa det?
Nej,
är de svensktalande?
Nej, de är finsktalande. Men hon har då lyckats vända sig till någon som kan lite svenska. Okay. Som kan hjälpa henne att formulera sig. Då. Och de där breven finns med i den här boken. Det är väldigt rörande brev. Och från början så var det ju meningen att han skulle stanna något år kanske. Mm. Och sen var det, kan han vara kvar lite till? Jag vill ju gärna ha honom tillbaka, men kan han vara kvar något år till? Mm. Så går tiden och kriget tar slut. Och det är faktiskt så att Timo återser inte sin mamma och sin bror förrän 1953.
Oj då.
När han är 16 år.
Oj då.
Mm. De har ju haft kommunikation lite grann, men ändå. Och när han då träffar sin bror igen, liksom. Ja, men herregud, då kan de ju inte prata med varandra. Nej,
för då är han ju svensktalande.
Ja, han kan ju inte finska. Nej. Så de sitter där med varsitt lexikon på tåget. Ja. Liksom. Ja, det är så rörande. Men de känner så starkt för varandra, de här bröderna, hela livet egentligen. I alla fall så har då Anna Takkanen försökt att gräva liksom, i det som har hänt. Och så, för hon känner att det här påverkar hennes liv väldigt mycket också. Hennes pappa, ja, hur han har varit mot henne och hennes bror och sådär. De kom ju att liksom ha mer och mer kontakt med Finland och den finska familjen sen. Mm. Även när hon då är liten, de åker dit på somrarna och hon har ju finska kusiner och så vidare. Och det är ju som att det finns då två familjer, den finska familjen och den svenska familjen. Ja. Men Anna, hon kan ju inte heller finska. Hon är ju helt svensk. Hon har en svensk mamma också. Men i skolan blir hon då retad som finnjävel och sådär. Jaha. Och det tar ju henne hårt. Hon bestämmer sig tidigt att hon vill bli skådespelerska i alla fall. Ja, relationen till pappan är lite svår.
Jaså.
Genom uppväxten och sen också. Ja, hon är en sån där som vill gräva i allt och han är väl inte sån som han vill lite glömma.
Nej, just det. Det är en tyst man.
Det är en tyst man som inte
vill.
Nej, och det verkar som det kanske är ganska många som har velat lämna det här bakom sig. Och det är för svårt att ta tag i. Så. Men hon är ju då som sagt var skådespelerska och även regissör. Och hon 2015 så var det en pjäs som hade premiär då i Göteborg på Stadsteatern. Mm. Den heter Fosterlandet och den bygger på hennes och pappans och farmordens då historia. Och pappan var ju rätt negativ till det här. Men när han då kom och fick se det så tog det honom väldigt starkt. Så den här boken, den är liksom... Ja, hon försöker att sätta sig in i hur det var då.
Alltså det har ju inte skrivits så mycket om de finska krigsbarn faktiskt. Nej. Det är 5000 som har... Stannat det måste ju finnas så många historier.
Ja, det gör det.
Och då har väl inte de velat skriva om det så att det får kanske ska till barn och barnbarn.
Precis.
För det, då har man fått ett avstånd.
Jag har sett någon intervju med henne, hon har varit på Malou och så vidare. Och då sa hon att till exempel vår försvarsminister Peter Hultqvist är väl barn till ett krigsbarn. Och det är många som har liksom... Om man tänker efter så känner vi väl också någon som...
Som är. Det gör jag.
Ja, jag också. Så, och det var nog också de som sen kom tillbaka till Sverige efter kriget. Även om det var 5000 som stannade hela tiden så tror jag att det var andra som valde Sverige sen.
Ja, just det. Man har varit i Sverige och kom tillbaka till Finland sen efter man tillbaka till Sverige. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Så blir det när man inte har riktigt... I den kulturen.
Nej. Jag tycker hon är väldigt bra på att beskriva, speciellt då farmorden, det livet liksom, och kärleken mellan henne och farfadern och hur det blir sen då när han dör. Och, ja, hon får en ny man och han är inte så intresserad av att hon ska ta hem den här sonen.
Nej, det är klart.
Men och det är men det finns lite delar i boken där hon berättar om sig själv som jag tycker det blir så då fastnar jag lite grann, men sen när jag fortsatte läsa så liksom kom jag in i det här flytet igen riktigt, så att det är ju en debutroman och till stora delar är den väldigt gripande och läsvärd, även om det finns liksom lite delar som man kan yvigt bildspråk och så ibland som jag tycker blir för mycket. Men den är, jag skulle absolut rekommendera att man läser den här, för det får jag att tänka verkligen på det här igen och vilja ta reda på mer och så.
Du är klar?
Ja.
Då fortsätter jag också med kriget. Gunnar Bolin, hovjuvelerarens barn. Och den har en undertitel, en berättelse om en släkt i skuggan utav tre diktaturer. Och man kan säga huvudpersonerna i denna bok, det är då Gunnar Bolins pappa Gerhard och farmor Karin, eller Babbi som hon kallas för. Det är diminutiv utav babushka. För här är rätt mycket ryskt i den här boken. Den här Bolin-släkten som då är juvelerare. Jag kan säga det, jag tror jag börjar så här. Gunnar Bolin, han är ju journalist på Sveriges Radio.
Ja.
Och jag, för ett par somrar sen så var det, så har ju korrespondenterna egna program på eftermiddagen. Och då hade han en vecka när man hade som tema det tysktalande Europa. Och det var så intressant.
Ja.
Där de pratar om Tyskland, Österrike och Schweiz. Så då fastnade jag lite. Och jag förstod att han hade väldigt mycket anknytning till Österrike. Och det har han genom sin farmor då. Men för att ta det från början. Så Bolin-släkten, de flyttade. Det finns en anfader som på slutet av 1700-talet flyttat till Ryssland. Eller med utförbröder.
Alltså från Sverige.
Från Sverige. Mm. Och där startade han ju juvelerarfirma. För att någon av bröderna gifter sig med juvelerardam. Och då startade en firma. Och så småningom så blir de ju hovleverantörer till tsaren. Så de lever ett väldigt gott liv. Och då pratar vi om Karin, som farmor heter, hennes pappa. Och det är då i början på 1900-talet. Han är väldigt mån om sina svenska rötter, så han bestämmer, han får en tomt tror jag utav Wallenberg.
Oj.
Eller för, men de har väl en affär ihop. Ja. Så att han bygger ett jättestort hus i Smöryd som ligger utanför Börsta. Ja, och det blir familjens sommarställe. Ett jättestort hus med många rum. Och Karin växer upp i Ryssland, så hon lär ju sig ryska, hon och hennes syskon. Men nu så börjar det närma sig revolutionen. Mm. Så pappa, han skickar hem familjen till Sverige, är kvar, försöker rädda så mycket som går att rädda. Inte så mycket. Och sen flyttar han också till Sverige och etablerar då Bolins juvelerarfirma i Stockholm.
Mm.
Och då är det så att den här mannen som är Karins farfar, han är gift med en kvinna och hon härstammar från Österrike.
Mm.
Och de har träffats i Ryssland. Och hon kom dit antagligen som en tjänsteflicka eller som en barnflicka.
Mm.
Och de gifter sig. Och hon kommer från ganska små förhållanden. Hennes bröder har vuxit upp på barnhem. Men nu så är de då i Sverige. Och hennes bror, den här österrikiska kvinnan, hennes bror blir en framstående socialist, socialdemokrat i Österrike.
Mm-hmm.
Och han blir till och med borgmästare i Wien.
Ja.
Och nu, den här boken är ju, det är ju dels en släktberättelse, men det är också en politisk berättelse. Så det är så himla intressant att läsa om Österrikes historia. Som från detta här dubbelmonarkin, Österrike-Ungern, där det bodde 65 miljoner.
Oj.
Och så tar första världskriget slut. Och då bestämmer sig de stater som har vunnit kriget, Frankrike, England antar jag, att Österrike, det blir helt uppdelat. Så att då blir det bara det som Österrike idag, 6,5 miljoner. Förstår från 65 till 6,5 miljoner. Och de vill inte ha något Österrike, österrikarna. För de vill tillhöra Tyskland.
Oj.
För det är det tyska Österrike. Och de inser att vi är så ett litet land. De har ju varit så stora och mäktiga innan. Vi är så litet land så vi vill inte styr oss själva, utan vi vill tillhöra Tyskland. Och det förklarar ju en del av vad som händer om, ja, just det. För det har jag aldrig förstått.
Nej.
Och jag tror till och med att men segermakterna har bestämt sig. Nej, ni ska vara ett land för er själva.
Men alla de där andra miljonerna, blev det Ungern då?
Ja, det blir ju Ungern och det blir ju Jugoslavien. Aha, och det blir en del av i Tjeckoslovakien är det väl, för då fanns väl inte Tjeckien och Slovakien, utan det var Tjeckoslovakien.
Mm.
Och det var så, kommer jag tänka på nu när du säger det med Tjeckoslovakien. När det här radioprogrammet som gick för ett par sommar sedan. Mm. Då är det en journalistkollega till Gunnar Berlin. Som berättar att hans svärmor bor i norra Tjeckien. Tror jag det var.
Mm. Mm.
Och hon har bott i samma by hela sitt liv. Men hon har bott i tre länder. För så är det. Gränserna flyttas ut och dit.
Ja.
Så det är... Nej, det är väldigt intressant. Men i alla fall, Karin hon kommer till Sverige. Och sedan så åker hon och mamma ner till Wien och där träffar hon Ernst. Och han är också socialist.
Mm.
Och han blir också en ganska framstående socialist. Och så, de gifter sig väldigt kort efteråt och de får två pojkar. Och då är det ju Gunnar Berlins pappa Gerhard som är äldst. Och de lever där. Och den här Ernst, han blev också borgmästare i en liten ny del av Österrike. Och sen kommer ju andra världskriget. Och han är ju socialist. Så det är ju inte bra. Och då så åker Karin och yngsta sönen hem till Sverige. Och medan Gerhard, han får stanna kvar. För han är så stor så han blir ju inkallad.
Oj.
Till tyska, som tysk soldat. Oj. För då har ju tyskarna har ju tagit över Österrike nu. Det gör de ju då slut på 30-talet. Anslås.
Mm.
Så han blir tysk soldat. Sen så småningom så kommer han ju också till Sverige. Och den här Bolinska familjen som försöker hålla samman samtidigt. Och han berättar så jätteroligt om de här somrarna. För då kommer alla släktingarna. Och någon pratar franska, någon pratar ryska, någon pratar tyska, någon svenska. Alltså det är så...
kosmopolitiskt.
Ja, det är det. Med alla de här konstiga små tanterna som dyker upp. Och där är en släkting som bor på Hawaii och kommer dit där och det är 70-tal. Hon tycker, varför röker du prins när det finns marijuana? Skärp dig! Alltså, det är väldigt, väldigt speciella. Så det är roligt att läsa om dem här. Och det är intressant att läsa om släkthistorien. Och det så här, jag tänkte, har du läst Den röda grevinna?
Nej, jag vet du pratat om den.
Och det är lite så här också. Man styr inte riktigt sitt eget liv. Utan man bara, som ett rö för vinden, så får man anpassa sig till de förhållanden som finns. Sedan så har han då, så bryter han av med samtal med pappa. Och hans pappa är väl inte jättetrevlig.
Gerhard.
Och det ska jag säga att Gerhard, han har också... Karin tycker han är rätt jobbig att uppfostra Gerhard. Så att hon skickar iväg, eller de skickar iväg honom till Wien till en släkting. Och han misshandlar ju honom. Så att han har en ganska... Eller misshandlar, men han... Det är hård uppfostran till de här släktingarna. Så att han är rätt tilltufsad. Rätt tidigt. Ja, den är jättebra. Den är intressant. Om man tycker om historia. Så, för att du får så mycket. Alltså just det här med Österrike fick jag helt... Det kunde inte jag sen tidigare.
Nej, det kan inte jag.
Nej.
Man kan undra över Schweiz då att de är så speciella.
Ja, det är
kanske
det.
Inte...
Det är så de konstigt att man kan vara en neutral plats så mitt i Europa. Ja. När alla andra flyttar gränser hela tiden.
De har nog bott i samma by hela tiden. Eller i samma land. Ja du, här har vi gått igenom våra 6 böcker. Jag måste bara passa på att göra lite reklam också för Jörn Donner. Ni vet att han dog här nu alldeles nyligen vid hög ålder. Och vi har ju tidigare, jag har tidigare pratat om några av hans böcker. Jag vill bara rekommendera dem igen. Dels var det ju att han skrev en bok ihop med sin son Rafael. Och så trodde jag att jag hade skrivit upp här vad de hette, men det hittar inte just nu. Jo, den heter Innan du försvann. Innan du försvinner. Och sen var det den här som heter Blod är tunnare än vatten, som var väldigt intressant också. Som handlade om det, ett av krigen som var då kring första världskriget. Finland har ju verkligen varit i krig. Ja, men nu skulle vi vilja tacka för oss för den här gången. Och så ses vi, eller hörs rättare sagt, om en månad igen. Tack ska ni ha. Hej då.